Ja, det är eftermiddagstid. Alla har blodet i magen och inget i hjärnan. Men som väl är så är ämnet desto mer intressant. Det brukar få folk att hålla sig vakna. Frågan om sexualitet. Vi ska ha två samlingar här på temat kriget om sexualiteten. Jag vill börja med ett citat av amerikanska komikern Groucho Marx. Han har sagt: jag tror att sex har kommit för att stanna. Och jag tror han har rätt. Det här är ingen övergående flyga. Och därför så är det lika bra att man faktiskt försöker förstå det här området av livet. Vad är det att vara kroppslig, att vara man eller kvinna, att vara en sexuell varelse? Vad handlar sexualitet om? Man kan inte leva som människa utan att förhålla sig till sin egen sexualitet och andra människors sexualitet och kroppslighet och könsbestämning. Som kristna så har vi ju förstås en väldigt tydlig anledning att jobba med det här. Som en amerikansk teolog har sagt: vi bör inte skämmas för att diskutera vad Gud inte skämdes för att skapa. Och så måste det väl vara. Om det är så att Gud har tänkt ut mänskligt liv, då har ju sex funnits allra första gången i Guds tanke. Eller hur? Han måste ju ha tänkt det här utan att rådna, så att säga. Och det, yes! Det där var en bra idé. Det ska jag låta bli verkligt. Och så har han skapat oss och gett oss sexualiteten. Och därför kan den kristne ju inte vara rädd för att utforska: vad är detta för någonting som Gud har gett oss? Och hur ska vi leva med det? Så här behöver vi som kristna ha en öppenhet i hur vi talar om detta. Så fort man kommer in på etiska frågor, och det här, sexualitet är en fråga som har med etik att göra, vad är rätt sätt att använda sin sexualitet? Då uppstår alltid den här frågan. Frågan om glappet mellan ideal och verklighet. Alltså, så fort man säger någonting etiskt, till exempel: du ska inte ljuga. Eller formulerat positivt: tala sanning. Och det är ju liksom helt okontroversiellt. Alla människor nickar ju, instämmer. Ja, nej, men det är rätt. Du ska tala sanning. Vilket innebär att du ska inte ljuga. Så det håller alla med om. Har vi en etisk princip, ett ideal, vi ska vara sanningsenliga. Har ni ljugit? Några erkände att de har ljugit och ni andra ljög just nu. Eller hur? Alltså, vi har ju inte alltid varit sanningsenliga. Vita små lögner eller rakt av kolsvarta osanningar. Så vi har ett ideal och sen så har man inte levt upp till det, så blir det ett glapp. Och så här är det på varje område man tänker kring etik. Så kan man inse ett ideal. Just det, så borde det vara. Så borde alla andra leva. Just det, jag borde leva så. Och så finns det här. Vad ska man då göra? För det kommer vara så här när vi talar om sexualitet, att det glappet kommer också att finnas där. Då kan man hamna i två diken. Om vi talar om det här ur kristen synvinkel, och jag tänker på kyrkorna, så det ena diket när man får det här glappet, det är att man sänker ribban och släcker gapet. Alltså, man plockar ner idealet till den faktiska situationen av hur vi lever. Och det kan man säga i min situation att det är det som Svenska kyrkan har gjort när det gäller sexualetik. Så man har inte kvar något glapp, därför att idealet ligger nu på samma nivå som den fallna människan naturligt lever. Det andra alternativet, det är att dölja glappet genom hyckleri och hårdhet. Alla låtsas som om de lever i enlighet med idealet. Och det riktigt allvarliga är att bli avslöjad, så att glappet blir synligt, för då kickas man bort. Bara, pff, titta på den dåliga där. Och det har ju varit frikyrklighetens dilemma i Sverige, att man har spelat ett spel. Och den som avslöjas åker ut. Men de som lyckas hålla fasaden får vara kvar. Och det är ju inget vackert det heller. Här behöver vi alltid, när vi talar om etik, ha evangeliets lösning. Evangeliets lösning består av två saker. Det kristna evangeliet ger oss för det första erbjudande om förlåtelse. Guds nåd över vår historia som täcker vår synd. Så det som täcker glappet, det är Guds nåd utifrån Jesu död och uppståndelse. Och sen är det Guds kraft, den heliga ande, som vill verka ett nytt liv i oss så att våra liv börjar närma sig idealet, så vi lever i samklang med vad Gud har tänkt. Det här måste ju vara evangeliets lösning, och det som, när vi blir medvetna om glappet, så måste vi återvända till evangeliet. Guds nåd och Guds kraft, ingenting annat. Om vi tittar på Västeuropa, om jag tittar specifikt på Sverige, så kan man säga att vi har gått från att ha en i grunden en kristen syn på frågor om sexualitet, som säger äktenskapet mellan en man och en kvinna i ett livslångt förbund, det är idealet. Där är det som sexualiteten ska komma till uttryck. Vi har gått från den synen till den moderna västerländska friheten. Vi har gjort ett enormt kulturellt uppbrott. Vi har brutit med en uppfattning som har funnits under århundraden. Även om många människor inte har levt i enlighet med det idealet, så har idealet funnits där i århundraden som en väldigt viktig utgångspunkt för vår kultur. Och sen har vi på kort tid brutit sönder det idealet och ersatt det med den västerländska friheten. Det är i väldigt hög utsträckning ett uppbrott från en tidigare sexualmoral utan att formulera en ny. Det handlar om en frihet från den tidigare sexualmoralen. Men frågan är, finns det en ny genomtänkt sexualmoral? Vad har vi satt istället? Vad ska vi ersätta den kristna synen med? Mitt land är världsberömt för den sexuella revolutionen, för den svenska synden. Där en av de stora genombrotten var Ingmar Bergmans film Sommaren med Monica, som väckte enormt rabalder. Idag skulle ju ingen människa i västvärlden överhuvudtaget höja ett ögonbryn. Men när den väl kom, så var det en av de saker som liksom manifesterade ett nytt synsätt. Och sen har ju Sverige tillsammans med Danmark gått i spetsen för att bryta sönder den klassiska synen och så skapa det vi kallar för den nya friheten. Om jag ska börja med att försöka beskriva den nya friheten. Om man ger sig ut efter samtidens syn på sex. Och det jag kommer att göra nu är att jag, om vi tänker att det här är samtiden, så kommer jag gå ett antal varv runt och från lite olika håll titta på samma sak. Vad innebär den nya synen på sex? Och jag är ledsen över att jag behöver ta upp saker som man egentligen inte skulle behöva ta upp. Men jag tycker det är lika bra att lägga saker och ting på bordet, att beskriva hur det faktiskt är. Därför att det råkar vara så här. Så. Ett antal bilder där jag försöker fånga, vad är samtidens syn på sex? Ja, det innebär att vi har genomgått en utveckling från överlåtelseetik, där man tänker livslång trohet, man viger sig åt varandra, i nöd och lust till döden skiljer oss åt. Det var startpunkten. Sen har det gått mot en närhetsetik. Nej, men man behöver inte viga sig för hela livet, man behöver inte gifta sig. Men det är klart att sex har med kärlek, med närhet. Vi betyder någonting för varandra. Och så länge det är bra mellan oss, så länge det är något speciellt mellan oss, så kan vi uttrycka det också sexuellt. Och sen har vi gått från närhetsetik till njutningsetik. Alltså den personliga lusten, den personliga njutningen, så länge vi båda njuter av det. Och vi får sådana här begrepp som idag finns i statliga utredningar och från myndigheter. Man talar om knullkompis, vilket betyder att du kan ha en vän som du spelar badminton med. Och sen kan du ha en vän du har sex med. Det finns ingen förälskelse, ingen kärlek, ingen överlåtelse, utan det är en vän som man har sex med. I den, Folkhälsoinstitutet är en statlig myndighet. De gav ut 2005 Ungdomar och sexualitet. Och då skriver de så här: knullkompis är ett relativt nytt begrepp. Huruvida det också är en ny företeelse är mer osäkert. Några av de studier som genomgången omfattar visar emellertid att det är ett välkänt fenomen bland ungdomar. Och håll igen nu. Mellan en tredjedel och hälften av ungdomarna i en studie av tredjeårsgymnasister hade erfarenhet av att ha en knullkompis. När jag frågar mina studenter på Kedakademin, stämmer det här? Så får jag lite olika respons. Det verkar skilja lite på olika delar av landet. Storstäder och mindre städer och så. Men en hel del av studenterna säger, ja, men det stämmer nog ungefär med min erfarenhet. Nästa bild. Sexualitet har tre aspekter. Rent fysiskt är det ju att två personers kroppar förenas. Och traditionellt har det varit ett uttryck för kärlek, att man visar sin samhörighet. Det finns en förenande aspekt. Biologiskt så finns det en fortplantningsaspekt, det är så här nya människor blir till. Och när det sker på rätt sätt så är det förenat med lust och njutning och glädje. Vad är det som hänt i vår kultur? Jo, vi har valt att konsekvent ignorera två av sexualitetens tre aspekter. Så vi väljer att se bort ifrån den förenande aspekten och vi väljer att se bort ifrån fortplantningsaspekten och sätter allt fokus på njutningsaspekten. Så vi har en oerhört ensidig syn på sexualitet. Vi förmår inte längre göra rättvisa åt vad sexualiteten i sig själv är, av hela fenomenet så att säga. En tredje bild. Vi gör mannens fallna sexualitet som norm. Och med det menar jag följande. Traditionellt har man sagt så här. Man har gett lite frikort åt män och sagt, nej, men män har inte riktigt kontroll över sin sexualitet. De är lite urskuldade. Det är upp till kvinnan att reglera sexualiteten så det inte går överstyr. Och därför har man sagt, kvinnor ska hålla på sig. Och det där är ju förstås ett absolut felaktigt synsätt. Kvinnor och män har ju precis samma sorts ansvar på det här området. Men kulturellt så har det ju liksom lagts lite olika normer här på män och kvinnor. Och då har man i vår tid sagt, ja, men det här är ju helt tokigt. Varför ska man lägga det kravet på kvinnor att hålla på sig? Istället för, och då, vilket vore det naturliga att säga, nu måste vi tala om att män bör hålla på sig, så har vi istället valt att säga, ni kvinnor, sätt igång och ta för er, som män alltid har valt att göra. Och det här är nu det nya idealet, att kvinnan ska ta för sig sexuellt utifrån manlig förebild. Vilket det här gör ju att det blir den fallna mannens sexualitet som blir den generella kulturella normen. Det här tror jag är djupt tragiskt. Alternativet är ju förstås att uppmuntra mannen att hålla på sig, eller för att uttrycka det mer konstruktivt, förstås att både män och kvinnor ska odla självkontroll. För övrigt en av andens frukter, om ni läser Galaterbrevet 5. Men rent allmänmänskligt, det här är ju något väsentligt för män och kvinnor, att lära sig självkontroll på livets olika områden, så att man kan leva ansvarigt och respektfullt. Jag citerade från Folkhälsoinstitutets undersökning Ungdomar och sexualitet. De beskriver trenderna, så här kommer ytterligare en bild. De sätter samman, i Sverige kan man få statistik på precis allting, inklusive hur människor lever sexuellt. När de ska sammanfatta all statistik på det här området så gör de det på följande sätt. Förändringarna sedan den tidigare undersökningen 1996, så det här är ungefär 10 år senare. Vad har hänt på det här decenniet? Ja, mycket är sig likt, men det finns några stora förändringar. Så det här liksom pekar ut trenden, riktningen i kulturen. Förändringen kan tolkas som en sedan ett antal decennier pågående upplösning av det romantiska kärlekskomplex som styr formerna för våra intima relationer. Denna upplösning blir synlig dels i en förändring av kärleksideologin, alltså den ideologi som kopplar samman sexualitet med kärlek. Så här är den första stora trenden. Man separerar kärlek och sex. Självklart kan du ha sex i en kärleksrelation. Det är ju ingen som förnekar det. Men du separerar det här så du kan ha sex utan att ha kärlek, och det är helt okej. Okay. Och där kan du ha alla möjliga sorters sex. Och sen någon gång längre fram så träffar du någon som du verkligen älskar. Och då kan du ha sex också i den relationen. Men så det är den separationen man gör. Och den andra förändringen då. Dels en förändring och ett ifrågasättande av heteronormativiteten. Alltså av utgångspunkten att den heterosexuella relationen är ett självklart normaltillstånd. De fortsätter. Förändringen av kärleksideologin, den första förändringen, syns bland annat i sådana resultat från olika studier som visar på ett klart ökande antal livstidspartner, alltså hur många sexuella partner under ens livstid. En ökning av tillfälliga sexuella kontakter, en öppenhet för gruppsex och knullkompisrelationer. Och en minskning av antalet människor som anser att samlag endast bör förekomma i fasta relationer. Upplösningen av heteronormativiteten syns på motsvarande sätt i en tydlig ökad öppenhet för samkönade sexuella relationer. Kulturtidskriften eller samhällstidskriften Fokus i Sverige hade 2008 ett nummer om sexualitet och den sexuella revolutionen. Då kunde de konstatera att personer i slutet av tonåren eller omkring åldern 20 har i genomsnitt haft fler sexpartner per år än vad deras föräldrar hade under en hel livstid. Det är en väldigt dramatisk förändring under en generation. Fler sexpartners per år när man är 20 än vad förra generationen hade under sin livstid. Kvällstidningarna försöker hypa sådana här eländiga program som Paradise Hotel. En av deltagarna blev intervjuad här alldeles nyligen. Jag har haft sex med över 200 tjejer. Det är förstås ganska ovanligt, så det är därför han är så stolt över det. Men så kommer det jättetragiskt i intervjun. Ja, det är tragiskt längst hela vägen. Han slutar med att säga, jag har gjort andra sjuka grejer i mitt liv också. Men ibland känner jag att det hade varit skönt om man kunde nollställa allt sex och bli oskuld på nytt. Det vore nice. Så här har vi en man som har bränt ut sin egen sexualitet och börjar inse det. Tänk om man kunde backa tillbaka och faktiskt få det här ogjort. Men självklart är det ingen journalist som tar tag i det. Det enda intressanta är att han har haft sex med 200 tjejer. Inte hans egen analys av det här. Vad det faktiskt har lett till i hans liv. Den sexuella revolutionen har gjort att vi håller samman allt sämre. 50% av äktenskapen går sönder i Sverige. Registreras 40 000 äktenskap, 20 000 skilsmässor. När man började föra statistik i Sverige, det var 1831. Det året registrerades 95 skilsmässor. Ja, nu ligger det på 20 000 per år. Så det har en ökning av antal skilsmässor från 95 till 20 000. Kan se om man tittar på statistiken här från år 1900. Alltså från 1831 till år 1900. Då ökade det från 95 skilsmässor på ett år till 495. Så det är en viss ökning, men fortfarande väldigt, väldigt ovanligt. Sen ligger siffrorna ganska lågt fram till 60-talet, då är det 8 000 skilsmässor per år. Och sen så börjar det öka 12 000 och så går det snabbt upp till 19 000 och sen har det legat runt 20 000. Och det är klart att det här är en väldigt sorglig siffra. Att det är så många skilsmässor varje år. Bakom den här statistiken finns ju väldigt mycket smärta och sorg, förstås. Låt oss ta en ny bild. Det här nya sättet att leva sexuellt har gjort att det är en ren epidemi när det gäller könssjukdomar. Och det här kommer ständigt artiklar som bara liksom presenterar de nya procentsatserna. Fast man diskuterar aldrig hur ska vi få stopp på det här. Jo, det är klart man kan säga mer kondomer. Men man diskuterar aldrig själva livssättet. 2007, klamydia ökar med 45% enligt Smittskyddsinstitutet. De konstaterar de senaste 10 åren har antalet klamydiafall ökat med 239%. Och klamydia är väldigt allvarligt därför att det kan ju leda för kvinnans del till infertilitet. Det är ju ett jättestort problem och en stor smärta. Gonorré första halvåret 2010. Ökning. Stor ökning av gonorré hos unga. Larmrapporter. Jag kunde fortsätta att visa alla de här statistiken. Det går åt fel håll. Vi skadar oss själva och varandra med det nya sättet att leva. Att vi tar bort den förenande aspekten och fortplantningsaspekten, det syns ju väldigt tydligt i abortsiffrorna. I Sverige så har vi de senaste åren haft 36 000 aborter per år. Det är ju helt enkelt för folk bara väljer att bortse från det här. Att sex kan leda till en graviditet. Och så leder det till graviditet och så blir man helt chockad och förfärad och så av olika anledningar så gör man då abort. En av fyra graviditeter slutar i en abort. En av fyra graviditeter slutar i en abort. Bland tonåringar är det 4 av 5 graviditeter som slutar i en abort. Här finns jättemycket sorg och smärta på grund av det sättet vi har valt att leva. Den kanske konstigaste bilden av alltihopa. Vi har bestämt oss att vi ska befria sexualiteten från alla normer. Och vad händer? Vi har bränt ut vår egen sexualitet. Här är en artikel från Aftonbladet. Unga oroar sig för bristande sexlust. Och en sexrådgivare säger att det här är ett vanligt problem idag. Att unga människor har inte längre någon sexlust. Det här är inget tillfälligt. Här är en annan sexrådgivare. Nu kommer män till mig och säger jag har ingen sexlust längre. Va? En äldre välkänd psykolog i Sverige, han är idag i 80-årsåldern, sa detta var ett absolut okänt fenomen i min ungdom. Att män hade för låg sexdrift. Problemet har oftast varit det motsatta. Här är en annan sexrådgivare. Sveriges mest kända sexrådgivare. Skriver i Expressen. Jag tror att vart annat brev och mejl jag får nu för tiden handlar om förlorad lust. Lusten saggar. Kärleken går på sparlåga. Folk är inte sugna på att hångla, kramas eller tokpippa. Okej. Det här är de sekulära sexrådgivarna som säger att vi verkar ha undergrävt vår egen sexualitet. Fast det är inte någon som vill försöka analysera hur det här går till. Tidigare i höst så var det en artikel i Svenska Dagbladet. Kärleken i kapitalets tid. Och nu skriver den här personen om en asexuell relation. Revolution. Den sexuella revolutionen har lett till en asexuell revolution. Så här skriver han. Enligt United Minds, som är en tankesmedja i Sverige, har antalet ligg per capita aldrig varit så lågt sedan 1967. Då man först började göra mätningar i Sverige. Förstår inte riktigt varför man gör såna mätningar i Sverige. Men det är Sverige. Sorry. Och trenden är internationell. Världen över diskuterar sexologer nu utbredningen av desire disorder. Alltså låg sexlust. Och det kan komma sig att män under 40 år tycks få allt större problem med impotens. Det här väntade man sig inte på 60-talet när man skulle slå sönder den tidigare sexualmoralen. Då tänkte man sig att nu ska sexualiteten blomma ut. Fast i förlängningen gjorde den inte det. Den kanske vidrigaste aspekten av det här är frågan om sexbrott. Ökningen av anmälda sexualbrott i Sverige är förfärande läsning. Något av statistiken här beror på ändrad lagstiftning. Det kan bero på ändrad anmälningsbenägenhet. Så man kan ta siffrorna med en viss nypa salt. Men det går absolut inte att förneka tendensen. Ökning av sexualbrott mellan 89 och 98, 50%. Av våldtäkt 36%. Våldtäkt mot personer under 15 år, en ökning med 61%. Ökning av våldtäkt under 2002, under ett år, 12% ökning. Och det fortsätter. Kommer de här rapporterna hela tiden. 2008, antalet anmälda våldtäkter mot barn har ökat med 40% enligt Brottsförebyggande rådet. Det blev väldigt mycket rabalder. Sverige hade den högsta våldtäktsstatistiken i hela Europa. Nu beror det delvis på sådana här faktorer, vilken sorts lagstiftning man har och vilken sorts anmälningsbenägenhet man har. Men ändå, det här är verkligen inga bra siffror. 2013, polisen går ut i Svenska Dagbladet och talar om råare attityd bland sexualbrott som begås av unga människor. På Twitter har några av de mest uppmärksammade hashtaggen handlat om det här. 2010 så var det en hashtag som hette Våga prata om det. Och det handlade om gråzoner. När man kanske i formell mening inte kan tala om våldtäkt, men där man har gått med på någonting som man egentligen inte ville för man kände sig pressad, eller man själv har pressat på och gjort någonting som man förstod att den andra inte var med på. Och det bara exploderade på Twitter med folk som hade den erfarenheten. Och de som låg bakom det här fick stora journalistpriset. Vi måste våga prata om gråzonen. Hashtaggen mörkertal kom något år senare. De som har blivit våldtagna men inte anmält det. Twitter exploderar. Nu den här hösten kom det en väldigt intressant artikel i Washington Post. Som handlade om just det här, fast på amerikanska skolor. Och rubriken var We're casual about sex and serious about consent. But is it working? Vi tar inte allvarligt på sexualitet, men vi tar allvarligt på samtycke. Alltså vi säger det enda viktiga är att båda är med på det. Men sex i sig, det är ingen stor grej. Hon ställer frågan, funkar det? Hon skriver så här. Om vi vill skydda våra studenter måste vi inleda en fördjupad dialog om meningen med sex. Vem som vill ha sex och varför. Och vem som drar nytta av systemet med friends with benefits, vänner med förmåner. När vi skiljer fysisk intimitet från den känslomässiga skapar vi en grogrund för sexuell misskommunikation och sexuell tvång. Under de senaste åren har vi försökt att vara avslappnade när det gäller sex, men allvarliga när det gäller samtycke. Och det fungerar inte. Det är mitt i prick. Vad är poängen med det här? Den sexuella revolutionen har inneburit en våldsam stor smärta. Jag förnekar inte att det också finns mycket njutning och glädje, för så är det med varje område Gud har skapat. Men det sätt som vi handskas med detta område ger oss mycket smärta. Det jag har gjort nu, det är att jag har gjort en konsekvensetisk analys av den sexuella revolutionen, och för att anknyta till Leifs presentation igår. Om man bara tittar på konsekvenserna så borde vår kultur ta och backa, därför att detta experiment har inte varit framgångsrikt. Vi skadar oss själva. Den sexuella revolutionen är inte bara en positiv frigörelse, utan har också inneburit en destruktiv förnedring. När jag talar med ungdomar om det här, så lovar jag, det är inte svårt i Sverige att få ett positivt gensvar för det här. Att man inser någonting har gått fel, därför att man är själv offer för det här. Det är svårare med de lite äldre generationerna, för de lever fortfarande i myten om att de är revolutionärerna som har befriat sexualiteten. Men de efterföljande generationerna lever i tomheten och smärtan av det som vi nu har gjort av sexualitet. Det fungerar inte att ha enbart de kriterier som man har sagt. Det enda vi behöver tänka på det är, och de här kriterierna skulle de flesta i Sverige då vara överens om. Du tar sex precis hur mycket du vill, vad som helst, med vem som helst, när som helst. Spelar ingen roll, så länge det är vuxna, ger det inte på barn. Det måste vara vuxna människor. Du får inte skada någon. Gör vad som helst, men du får inte skada någon fysiskt. Och för det tredje, ni måste vara överens om det båda två. Eller alla fem, eller whatever. Liksom. Men samtycke. Vuxna inte skada. Samtycke. Det räcker. Det är vad man har sagt. Vi behöver ingenting mer för att vägleda oss. Fast det jag har visat er nu är att de här tre kriterierna räcker inte. Därför att vi skadar varandra. Vi skadar varandra på djupet och förstör sexualiteten. Vad är det som saknas här? Ja, det grundläggande som saknas är, om du tittar på de här kriterierna, ska vara vuxna, du ska inte skada någon fysiskt och det ska vara samtycke. Det är att man ignorerar de helt avgörande aspekterna av vad sexualitet är för någonting. Det som saknas, det är att man inte längre har någon koppling mellan sex och kärlek, den förenande aspekten. Alltså, samtycke är ju någonting helt annat än kärlek, en överlåtelse, eller hur? Så man har inte med kärleken längre. Och för det andra, man gör ingen koppling till biologin, till kropparna, till sexualitetens biologiska sida. Och man är blind för de två dimensionerna av sexualiteten, att man inte kan säga någonting om vad våra kroppar är avsedda för, vad som är det normala i normerande mening, inte bara i statistisk mening, vad något är avsett för. Och när man inte längre kan säga någonting om fortplantningen, sexualitetens koppling till dess biologiska funktion, så går det fel. Okej, vi ska sluta gå runt vår kultur. Och ni får be att Gud tar bort det schaskiga som finns i allt detta, ta bort detta ur era sinnen. Men det är ju så här kulturen ser ut, helt enkelt. Och vi måste kunna, tycker jag, sätta ord på det för att sen visa den bibliska synen. Hur tänker vi då som kristna om sexualitet? Ur kristens synvinkel så är sexualitetens ursprung Gud. Vi tar vårt avstamp i första Mosebok där Gud skapar människan. Och notera hur fruktansvärt fel de har som säger att kristendomen är sexualfientlig. För vad är det första som Gud säger till människan? Ha sex. Det är Guds första ord, om jag ska citera Gud korrekt, och det ska man ju göra. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till manligt och kvinnligt skapade han den. Och Gud sa, var fruktsamma, vilket betyder ha sex så att ni blir fruktsamma, eller hur? Var fruktsamma och uppfyll jorden. Så kristendomen är ju absolut inte sexualfientlig. Sexualiteten kommer ifrån Gud, är uttänkt av Gud, och han befaller oss att uttrycka den. Den sexuella polariteten mellan manligt och kvinnligt kommer från Gud och speglar någonting hos Gud. Det är inte så att Gud är fysisk eller att Gud har vår könsbestämning. Gud är ande, och allt som Bibeln talar om, Guds ansikte och Guds händer och Guds rygg och Guds fingrar och Guds näsborre, ni hittar allt, är metaforer. Gud är inte fysisk, Gud är ande. Men det som hos oss har fått en fysisk gestaltning i manligt och kvinnligt, det återspeglar någonting hos Gud. Så vi ger könspolariteten en viktig plats. Gud har skapat oss till sin avbild. Vi är på samma nivå, samma värde, samma status. Men avbilden finns i två intressanta versioner. En manlig och en kvinnlig version av att vara Guds avbild. Det här innebär en stark avgränsning från alla former av platonism som säger att själen är det viktiga, kroppen är ett lågt skal. Eller varje form av gnosticism som har liknande uppfattning. Vi bejakar kroppen inklusive sexualiteten. Och Nya testamentet bejakar den här synen. Paulus säger att det är demoners läror om man förbjuder äktenskap. Alltså förbjuder människor att leva ut sin sexualitet i den ram som Gud har satt äktenskapet. Det är demoners läror om man försöker nedvärdera kroppslighet och sexualitet. För det andra, sexualitetens sammanhang, och då får vi gå till kapitel 2 i Bibeln, är gemenskap. Det konstateras att det inte är gott för mannen att vara ensam. Gud för fram alla djuren och mannen får ge namn åt djuren, men det finns ingen som motsvarar honom som är på hans nivå. Och mannen är ensam. Och det här är väldigt starkt därför att mannen har gemenskap med Gud. Och Gud själv säger att det här är inte tillräckligt. Helt chockerande efter att vi har 7 gånger i kapitel 1 har fått höra det är gott, det är gott, det är gott allt som Gud gör. Så säger Gud själv i ett moment i skapelse, det är inte gott. Nämligen att mannen finns där. Men ingen som är på hans nivå. Djuren är lägre än han. Gud är oändligt mycket högre. Och Gud har skapat oss som en varelse som behöver relatera också sidledes till någon som är som vi. Och så skapas kvinnan. Och då väljer Gud att skapa inte en man till, inte en identisk varelse. Men han skapar samma sorts varelse. Guds avbild. Fast en ny version. En kvinna. Och så säger Gud att nu ska ni två bli ett. Och så kan mannen och kvinnan i sin lilla gemenskap bli en fullödigare bild av Gud än vad mannen kunde ensam. Och vår kallelse är ju att vara Guds avbild. Och nu kan liksom det som finns i Gud komma till uttryck i kärleken och relationen mellan man och kvinna. Notera vilken rik syn Bibeln har, kapitel 1. Betoning på fortplantning, kapitel 2. Inte ett ord om fortplantning, men om gemenskapen, enheten, kärleken. Så vi kan aldrig spela ut de två sidorna mot varandra. Som kyrkan har haft en tendens att göra. Katolska kyrkan har i perioder lagt alldeles för stark, eller inte för stark, för ensidig vikt vid fortplantningen och inte lyft fram enhetsaspekten. Och så beskrivs det så underbart att mannen och hans hustru var nakna och blygdes inte för varandra. Det är inte avsaknaden av kläder. Det är inte poängen. Det är inte fysisk nakenhet. Utan poängen ligger inte framför allt, utan poängen ligger i den andra delen. De hade kontakt. De hade inte murar. De blygdes inte, utan det var en öppen gemenskap. För det tredje. Så, sexualitetens ursprung i Gud, sexualitetens plats i gemenskap. Sexualitetens sammanhang i gemenskap. Och för det tredje, sexualitetens plats i äktenskapet. Bibelns huvudord här är absolut första Mosebok kapitel 2. Därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Det är Guds egen beskrivning. När han har skapat så det finns både man och kvinna, så förklarar han, vad är poängen med de här två versionerna? Jo, det är det här. Det är inte sagt till de två första människorna specifikt. Förstår vi själva uttrycket, därför ska en man överge sin far och sin mor. Det gäller ju inte om den första mannen, eller hur? Nej, det är en principiell. Det ska gälla för all fortsättning. Det är detta ord som Jesus citerar när man kommer till honom med frågor om äktenskap och skilsmässa och vad är poängen här? Ja, men har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till manligt och kvinnligt, citerar Jesus kapitel 1. Och att skaparen sen i kapitel 2 säger därför ska en man. Så det är den kristna utgångspunkten. Bibeln börjar så, Jesus plockar upp den när han får fråga om detta. Och när Paulus skriver om Efeserbrevet och ska gå igenom den kristna familjen, då för han det direkt tillbaka och citerar. Därför ska en man överge sin far och sin mor, hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Så det är det här vi måste komma åt. Vad är Guds tanke? Om vi då tittar på det här ordet. Om ni citerar John Stott så finns det 5 aspekter i den kristna synen på äktenskapet. Guds tanke är att det ska vara monogamt. Därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Polygami är inte i enlighet med Guds tanke. Tanken är heterosexuell. Därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och vi ska komma tillbaka till denna kontroversiella fråga. Äktenskapet innebär en ändring av den sociala statusen. Att man skapar en ny social enhet. Detta är sagt i en kultur, om vi tänker när Moseböckerna skrevs. Där respekten för föräldrar är oerhört avgörande. Du ska hedra din far och din mor. Nu sägs det här, du ska också överge dem. Du ska skapa en ny social enhet som andra ska relatera till. Du ska överge din far och din mor. Så det här är inte en privat sak, utan det har med andra att göra. Det är en ändring av den sociala statusen. Den ändringen innebär en livslång trohet. Man ska sen hålla sig till. Idealt sett ska det vara en livslång trohet man ska hålla sig till, klistra samman med, som finns i det hebreiska ordet. Och den enheten som man skapar genom att överge och sen hålla sig till, det fullbordas i den sexuella föreningen. Man blir ett kött, man förenas. Och enheten som man ska ha på alla områden uttrycks återkommande i den sexuella kroppsliga enheten. Notera här att i det här ordet så är utgångspunktet inte en massa förbud. Du får inte göra så, du får inte göra så, du får inte göra så. Självklart innebär det, får det sådana konsekvenser, men själva utgångspunkten är kärlek. Alltså, för att skriva om det här, du ska överge din far och din mor. Det betyder du ska ha en ny första prioritet. Din första prioritet är inte längre dina föräldrar, även om du ska fortsätta att hedra dem. Du har en ny prioritet. Du ska hålla dig till. Det betyder du ska vara helhjärtad överlåten åt. Du ska verkligen låta dig förenas med en annan person. De här tre sakerna, att låta någon vara första prioritet, att vara helhjärtad överlåten till och låta sig själv bli förenad med den personens liv. Det är ju att ge ordet kärlek ett konkret innehåll, eller hur? Alltså att inte bara det låta vara ett poetiskt vackert ord, utan ge det konkret mening. Så Guds tanke här har med kärlek att göra. På detta, på denna höga nivå av att prioritera en människa, överlåta sig till en människa, förena sig med en annan människa. Äktenskapet är i detta perspektivet ett förbund. Själva terminologin lyfts senare i Gamla testamentet fram som en förbundsteologi i förbundet mellan Gud och Israel att överge och hålla sig till. I Malakis bok så talas det om äktenskapet och det talas om ditt förbunds hustru. Äktenskapet är ett förbund. Likadant i Ordspråksboken så finns den tankegången om äktenskapet som ett förbund. Här finns en stor kristen förvirring. Man blir inte gift med någon genom att ha sex. Äktenskapet uppstår inte genom samlaget. Och det är faktiskt en viktig punkt. Dels av pragmatiska skäl, om man på allvar börjar hävda det, då blir det en väldigt kaotisk situation i Sverige. Vem är egentligen gift med vem? Men också biblisk synvinkel. Om en person har sex med en annan person och de inte är gifta, så kallas det aldrig, aldrig, aldrig äktenskap i Bibeln. Det kallas otukt. Eller hur? Ett äktenskap uppstår inte genom att man har sex med någon. Nej, ett äktenskap uppstår genom att man ingår ett förbund. Det är ju därför som vid en vigsel så ställer vigselförrättaren, tar du denna, ställer en fråga. Tar du denna, att älska och ära? Och så svarar båda ja. Och sen säger vigselförrättaren, härmed förklarar jag er som man och hustru. Det är själva löftena som konstituerar äktenskapet. Äktenskapet uppstår där i vigseln. När man lovar och ingår det här förbundet. Sen bekräftas det förbundet i den sexuella gemenskapen. Sen uttrycker man den överlåtelsen till varandra i den sexuella gemenskapen. Men äktenskapet uppstår när man ingår förbundet. Och sen bekräftar man och uttrycker man förbundet i den sexuella gemenskapen. En del personer säger till mig, ja men... Det finns ju ingen ritual i Bibeln om hur man ska ingå äktenskap. Nej, det är sant. Men det finns en absolut allmänmänsklig förståelse av vad ett äktenskap är. Och det är inte att två personer har sex. Det betraktas aldrig någonstans som att därmed har det uppstått ett äktenskap. Det finns en allmänmänsklig förståelse oavsett de specifika ritualerna man har för förbundsingåendet. Om man kastar risgryn eller om man kastar något annat. Om man har fest i 7 dagar eller fest i 1 dag. Du kan resa var som helst i hela världen och fråga vem som helst. Är du gift? Och du får aldrig fråga, är gift? Vänta här, nu måste jag tänka, är jag gift eller inte? Nej, nu blir jag väldigt osäker. Jag har alla vet om man är gift eller inte. Om man har varit gift och är skild. Eller... Det är en allmänmänsklig institution. Vi gör en del olika ritualer i det yttre. Men när man är gift så har det alltid varit en offentligt ingående med juridiska konsekvenser. Det är offentligt, det är inte att 2 personer viskar i varandras öron, jag älskar dig. Utan det är ett offentligt förbundsingående med juridiska konsekvenser. Det för med sig konsekvenser för ekonomi och för hur man relaterar till sina respektive familjer och så. Så det är socialt och juridiskt reglerat. Och sen har man så att säga olika festligheter runt omkring det. Men det är en annan sak. Ordningen är den bibliska ordningen som finns i 1 Mosebok, att man överger den sociala gemenskap man kommer från, sina föräldrar som är ens närmsta anhöriga fram till dess man har gift sig. Man håller sig till, också i juridisk mening, till en ny person och man blir ett kött. Man lever tillsammans sexuellt och gestaltar förbundet också på det sättet. Jag håller över ett par minuter här utifrån schemat. Jag vill säga ett par saker till innan jag släpper den här frågan. Vad är den sexuella föreningen egentligen? Om jag lyssnar på vår kultur, hur man tänker kring sex, så är det en del som skulle säga att ja, men sex, det är kroppslig njutning. Det är den kanske mest potenta formen av kroppsmassage. Alltså det är skönt att få sin kropp masserad. Fotmassage är väldigt behagligt. Om man har spända axlar så kan man behöva gå till en massör. Och sex är helt enkelt den mest intensiva kroppsmassage man kan få. That's it, gör inte mer av det. Det är liksom den krassa, sekulära synen på sex. Andra säger, ja men kom igen, det är faktiskt mer än så. I intensiv förälskelse så kopplas liksom sexualiteten på om man vill förenas. Då får sexualiteten en funktion av att just uttrycka lusten och längtan och begäret och beundran för och kärleken till. Så det måste kopplas eller kan också kopplas till förälskelse. Det är ett uttryck för de mest intensiva känslor vi kan ha för varandra. Så då höjer man nivån lite bortom den egna bara kroppsliga njutningen till att säga nej, men det har med kärlekskänslor att göra. Den kristna synen skulle säga yes, det har med kroppslig njutning att göra. Ja, visst, det är ett uttryck för förälskelse och kärlek. Men det är framförallt ett tecken på enhet. Det är en manifestation av en unik tillhörighet. Det är de 2 älskandes förbundstecken. Om man tänker på människor i ett långt äktenskap så är det så här att det som man gör tillsammans som man och hustru, det gör man och hustru var för sig också tillsammans med väldigt många andra människor. Man arbetar tillsammans, man skrattar tillsammans, man kanske reser tillsammans, man har projekt tillsammans, man äter måltider tillsammans. Om man är kristna så ber man tillsammans. Det gör man i äktenskapet med varandra och man gör det var för sig med andra personer. Inte minst i vår rörliga tid så är det antalet personer växer. Förhoppningsvis gör man alla de här sakerna på ett djupare och på ett man gör det oftare och på ett speciellt sätt tillsammans med den som man är gift med. Men det är principiellt ingenting som är unikt för den gemenskapen. Sexualiteten här, den sexuella föreningen, Den finns ju till för fortplantningens skull, men den finns också till ur ett kristen perspektiv som ett förbundstecken, en unik hemlighet mellan mannen och hustrun, där de återkommande får påminna varandra om det förbund de har ingått och får ge sig till varandra på ett sätt som man aldrig ger sig till någon annan. Tecknet på den samhörighet man har. Gestaltningen av det man lovade inför vigselförrättaren. Och så finns här ett tecken som man ständigt får återkomma till. Vårt förbundstecken. Att vi hör samman. Och här är något fantastiskt vackert som Gud har gett. Han har gett oss äktenskapet och så har han gett oss detta förbundstecken för att också stärka och bevara äktenskapet. Så varför gör kristna denna i vår tid då helt märkliga kopplingen sex hör ihop med äktenskap? Två principiella skäl. Därför att sexualiteten uttrycker total överlåtelse. Det är det djupaste kroppsspråket vi har. Där man med sin kropp säger det som man inför vigselförrättaren har sagt med sin mun. Jag vill tillhöra dig. Jag vill att mitt liv ska förenas med dig. Man säger vi hör ihop. Och det innebär att sexualiteten är inte sann utanför äktenskapet. Därför att där innebär den ju inte en absolut överlåtelse till den andra. Utan innebär ju en tillfällig överlåtelse till den andra. Och den kristna synen här är att vi ska tala sant med vår kropp. Först när vi är beredda att med vår mun säga ja, jag vill för alltid tillhöra dig. Ska vi med vår kropp säga jag överlåter mig åt dig. De två sakerna måste vara i harmoni med varandra. Och för det andra, sexualiteten hör samman med fortplantning. Vilket ju är en självklarhet. Men vi bör vara villiga att ta emot frukterna av våra sexuella handlingar. Och vara beredda att ge de barn vi är upphov till möjligheten att få växa upp med den mannen och den kvinnan som de har sitt liv ifrån. Och därför är det för barnens skull är äktenskapet viktigt att sexualiteten hör till äktenskapet. Barn har rätt till sin mamma och sin pappa. I denna kultur av så mycket rättighetstänkande så sörjer jag över att barns rättighet till sin mamma och sin pappa är fullständigt satt på undantag i svensk kultur. Det är en av de få rättigheterna som folk inte vill slåss för, utan vi håller på att upplösa den rättigheten. Det finns två pragmatiska skäl. Det finns två principiella skäl varför äktenskap och sex hör ihop. Två pragmatiska skäl är för hälsans skull. Och det här är faktiskt inget litet skäl om vi ser vad könssjukdomar skadar människor idag. Det här är ett ganska väsentligt skäl. Könssjukdomar blir en absolut icke-fråga för den som inte har sex förutom med den som man är gift med. Den frågan försvinner. Den existerar inte längre. Och det andra pragmatiska skälet är för sexualitetens skull. Därför att sexualitet för att blomma behöver trygghet och överlåtelse. Den här asexuella relationen, det beror just på detta. Att vi använder sexualiteten på fel sätt. Och då blommar den inte ut utan den vissnar i förlängningen. Det finns intressanta undersökningar i USA där det visat sig att evangelikala kristna var de som uppgav störst tillfredsställelse i sitt sexliv. Alla tänkte sig att de måste väl vara helt hämmade personer som inte kunde njuta av sexualiteten. Och de uppgav högst grad av tillfredsställelse i sitt sexualliv. Vilket antagligen har att göra med att det var fler där som hade sexualiteten innanför den här ramen av trygghet och överlåtelse till varandra. Vilket är sexualitetens rätta plats. Så för att sammanfatta. Kristen tro säger ja till njutning. Njutning kommer från Gud. Så vi har inga problem med lust och njutning. Det är någonting positivt. Kristen tro säger ja till fortplantningen. Beredskapen att ta emot nytt liv. Och kristen tro säger ja till föreningen. Överlåtelsen till personen man förenas med. Så min poäng här är att kristen tro gör rättvisa åt helheten av vad sexualiteten är. Den säger ja till hela eller till samtliga aspekter av den mänskliga sexualiteten. Till skillnad från vår kultur som är enögd och ensidig. Och därmed inte förmår göra rättvisa åt vad sexualiteten är för någonting. Yes, där finns förstås massor med möjliga frågor och invändningar och synpunkter kring det här. Men vi kanske ska spara det till, det finns ju möjlighet till diskussion längre fram. Jag tror vi behöver ett break innan vi ska ta oss an nästa besvärliga fråga. Men jag lämnar över till dig.
Tack så mycket. Vi tar 5 minuter paus.